Och från och med slutet på augusti och formellt från och med 1 september finnas här i församlingen. Jag och Julia kommer att arbeta som pastorer tillsammans med Ida. Det känns väldigt roligt. Och tack till alla er som sist jag var här och stod här så sa jag att vi behövde hjälp att hitta boende. Det har vi ju hittat nu på Dackegatan här tvärs över. Så tack till alla er som har hjälpt till i letandet och ringt samtal och hjälpt oss att få den bostad vi nu ska bo i. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Tack för att det här är en stund inför ditt ansikte. Tack för att du omsluter oss på alla sidor. Tack för att du fyller oss med din heliga ande. Och vi ber att du genom din ande skulle ge oss öppna öron och öppna hjärtan, öppna sinnen. Så att vi kan höra din röst. Så att vi kan ta till oss vad du vill säga till oss den här förmiddagen. Herre, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Temat idag är alltså försoning. Att leva i försoningen. Och som Ida läste förut ur andra Korintierbrevet så står det där. Gud har försonat oss med sig och gett oss försoningens ämbete. Vad är det egentligen? Det kan ju lätt bli lite så här abstrakt. Det kan vara svårt att ta på. Vad är försoningens ämbete? Vad innebär det att Gud har försonat oss med sig? Och det finns en liten bok i Bibeln som illustrerar hur det här ser ut i verkligheten bättre än någon annan. Och det är inte Romarbrevets stora teologiska utläggningar. Det är inte Tredje Mosebok eller Hebreerbrevet som behandlar vad Jesu offerdöd handlade om. Utan det är det lilla, lilla brevet till Filemon. Och med tanke på att det var inte jättemånga som bara, aj nu vet jag. Så tänker jag det är ett brev som kanske inte läses ofta. Som man kanske inte har så bra koll på. Så det tänkte jag att vi skulle behandla idag. Det är ett av de kortaste breven, en av de kortaste böckerna i hela Bibeln. Bara 300 ord långt. Och för den som undrar, var ligger det här någonstans? Så ligger det efter brevet till Titus, innan Hebreerbrevet. Och i Filemonbrevet så får vi ett fantastiskt vackert exempel på hur det ser ut när Guds försoningsverk blir verklighet oss människor emellan. Så jag tänker att jag ska läsa hela det här brevet. Hela brevet faktiskt. Det är 21 verser långt, så det är inte så där hiskligt långt. Och jag tänker att om du vill så får du gärna stå upp under tiden. Filemonbrevet alltså, från början till slut. Efter Titusbrevet, innan Hebreerbrevet. Där står det följande. Från Paulus, Kristi Jesu fånge och vår broder Timoteus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon. Vår syster Appia, vår medkämpe Arkippus och församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Eftersom jag hör om din kärlek och tro. Din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus. Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag ha honom kvar här hos mig så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag vill inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Och då inte längre som en slav, utan som något mer än älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. Och har han gjort dig något orätt, eller skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus. Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du kommer göra ännu mer än det jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarkus, Demas och Lukas. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. Amen. Varsågod och sitt. Det som händer här i Filemonbrevet är ju att Paulus, den store aposteln, skriver ett brev. Troligen så befinner han sig i staden Efesos, där han sitter fängslad för evangeliets skull. Han skriver det till Filemon, en kristen man som av allt att döma verkar bo i en stad som heter Kolossai eller Kolosse. Och Filemon har, precis som de flesta som bodde i romarriket på den tiden, han har förmodligen lite pengar och ett hushåll, och då hade man slavar. Och en av de här slavarna, Onesimus, verkar ha rymt från Filemon och har antingen stulit med sig pengar eller på något sätt orsakat en ekonomisk förlust för Filemon. Och under sin flykt så verkar det som att Onesimus kommer till Efesos, där han träffar Paulus och blir en kristen. Och så som Paulus beskriver Onesimus, så förstår vi att det var en person som hjälpte Paulus på olika sätt där han satt fängslad i Efesos. Paulus vill egentligen ha Onesimus kvar hos sig, därför att han är ju till hjälp i arbetet för evangeliet. Men det är inte Paulus beslut. Så han skriver ett brev och skickar det till Filemon. Och det är förmodligen Onesimus själv som bär brevet till Filemon. Och här vädjar Paulus till Filemon att inte straffa Onesimus för att han hade rymt, utan att ta emot honom som en broder i Kristus. På samma sätt som Filemon skulle ha tagit emot Paulus om han hade kommit dit. Och det här är en situation där försoningen bokstavligt talat har död och liv på spel. Därför att om en slav i romarriket rymde och blev påkommen, så i bästa fall så fick den här slaven ordentligt med stryk. Den kanske blev bränntatuerad i ansiktet och fick leva med en järnring om halsen. Eventuellt med ett koppel i. Och det var i bästa fall. I värsta fall blev slaven brutalt dödad offentligt inför andra slavar, så att de skulle veta hur det gick om han rymde. Och när församlingen i Kolossai möts den här dagen, så står nu Onesimus mitt i församlingen och har med sig ett brev där Paulus vädjar om försoning. I våra liv är kanske situationerna inte lika drastiska, men likväl möter vi situationer där vi får träda in i försoningens tjänst. Och det är inget valfritt bonustillägg som kristen. I bergspredikan i Matteus evangeliet så säger Jesus att de som skapar fred, de är Guds barn. Så fundera ett ögonblick på hur ser det ut i ditt liv. Bland människor du känner och i situationer du finns i, var behövs det försoning? Vem får vara Onesimus och vem får vara Filemon i din bekantskapskrets? Och i Paulus brev till Filemon så tycker jag vi får fyra nycklar eller fyra aspekter av vad det innebär att faktiskt leva i försoningen. Vad hände när Gud försonade hela världen med sig genom Jesu död på Golgata på korset? Paulus ger oss fyra nycklar till hur det innebär när vi faktiskt lever utifrån den verkligheten. Det handlar om ödmjukhet. Det handlar om syskonskap. Det handlar om ansvarstagande och gemenskap. Så jag ska börja med att säga något om ödmjukhet. I vår tid och i vårt samhälle så uppmanas vi ofta att kämpa för våra rättigheter. Vi har rätt till vissa saker. Det här är min rättighet att göra si eller så eller ha si eller så. Och många rättigheter är fantastiskt bra. FNs mänskliga rättigheter till exempel. De är fantastiska. Jag skulle inte vilja leva utan dem. Men jag skulle vilja ställa frågan. Att leva i försoningen, innebär det alltid att vi ska kämpa för våra rättigheter? Eller kan det innebära att vi ibland väljer att avstå från det vi skulle kunna ha rätt till för någon annans skull? Paulus skriver i vers 8 och 9 i Filemonbrevet. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för hans skull. Paulus är den store aposteln. Han har grundat så många församlingar. Han är liksom officiellt erkänd av Petrus och Johannes och de andra i Jerusalem. Och vi kan ana att det är förmodligen Paulus som har fört Filemon till tro. Så det här är inte ett brev mellan två jämlikar. Det här är liksom Paulus och det är Filemon. Så Paulus skulle med sin apostoliska auktoritet bara kunna bestämma: Filemon, nu gör du så här. Men han gör inte det. Istället är det som att Paulus framhäver sin likhet med Onesimus. 6 gånger i det här korta brevet så betonar Paulus att han är fängslad. Att han sitter i fängelse, att han är fånge. På samma sätt som Onesimus inte var fri. Paulus lever som han lär. I Filipperbrevet kapitel 2 så skriver Paulus så här i vers 4-8. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Ett liv i försoning utgår alltid från vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Att leva i försoning, det innebär att leva i Kristus likhet. Att försöka förkroppsliga och realisera påskhändelserna i den tillvaro vi nu finns i. Försoning kan aldrig ske ovanifrån. Det kan aldrig ske genom tvång. Att leva i försoning, det innebär att faktiskt ödmjuka sig. Att ibland avstå från det man har rätt till för att uppnå någonting som är större. Paulus lär oss att försoning är viktigare än status. Människor är viktigare än mitt varumärke. Kristuslik ödmjukhet, så som Paulus beskriver den i Filipperbrevet 2, det är en av aspekterna av att leva i försoningen. Den andra punkten, det handlar om syskonskap. Och det här är nog den, utifrån Filemonbrevets situation, den kanske mest omvälvande. I grunden är det inte så svårt. Genom tron och genom dopet så blir vi inneslutna i en familj, i Guds familj, där vi alla är bröder och systrar. För oss kan det låta så självklart och naturligt. Men vad är det som händer i den här situationen när Paulus skriver sitt brev? Jo, det är en kriminell slav, Onesimus, som nu helt plötsligt ska behandlas som ett syskon i tron. Och jag skulle gissa, jag vet inte säkert, men jag skulle gissa att det är berättelsen om Filemon, eller brevet till Filemon, som ligger till grund för en av stroferna i julsången O helga natt. Ut i din slav, du ser en älskad broder. Onesimus skulle inte längre betraktas som en slav, utan som en familjemedlem. Tänk dig en person som har orsakat oerhört lidande för dig och din familj, som kommer och säger: jag har mött Jesus, jag vill döpas. Och nu ska den personen behandlas som familj. Det är inte lätt. Det är i de här situationerna som försoningen verkligen brinner till. Det är i de här lägena det faktiskt är jobbigt att följa Jesus. Därför att det här blir allvar. Paulus skrev i andra Korintierbrevet, och jag upprepar orden igen som Ida läste: Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att den som lever inte längre ska leva för sig själv, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Kristus dog för alla. Och den som är i Kristus är en ny skapelse. För Filemon innebar det att han behövde inse att det här gällde också Onesimus. Kristus dog också för Onesimus. Det är passande att korset består av två bitar. En lodrät som får symbolisera korsets betydelse för människans relation till Gud. Men det har också en vågrät bit som får symbolisera korsets innebörd oss människor emellan. Och utmaningen är ofta att inse att de där två hänger ihop. I korset gör de ju det. Men för oss så kan det vara lätt att dela upp de där två ibland. Men det är vad Paulus menar, att de här hänger ihop. Att Gud har försonat oss med sig, alltså den här lodräta delen. Den får konsekvenser för hur vi människor ska behandla varandra. Någonting händer därför att ni båda är i Kristus. Det är Paulus nyckelord. Och Paulus skapar ett exempel och visar hur det går till. Först i brevet beskriver Paulus hur god relationen är mellan honom och Filemon, vår älskade vän och medarbetare. Och han liksom upphöjer Filemons tro och kärlek därför att han gynnar alla de andra. Och därefter beskriver Paulus hur Onesimus har blivit en älskad broder för honom. Han visar alltså hur båda de här två personerna har goda relationer till Paulus. Och just därför att båda Onesimus och Filemon har goda relationer med Paulus, så ska någonting hända mellan Onesimus och Filemon. De är som syskon i Paulus. Och ska därför behandla varandra som syskon. Och det här blir som en miniatyrbild av vad det är som händer i försoningen. När en människa tar emot Jesus och en annan människa tar emot Jesus, så är de syskon i Kristus och behöver därför behandla varandra därefter. Att leva i försoningen, det handlar om att inse att vi är syskon. Jag har blivit försonad med Gud genom vad Jesus gjorde. Och du har blivit försonad med Gud genom vad Jesus gjorde. Och det får konsekvenser för vår relation. Därför att nu är vi syskon. Och då kan vi inte göra hur som helst mot varandra. Den tredje punkten handlar om ansvarstagande. Ibland har vi en bild av förlåtelse och försoning som innebär att vi nästan ska glömma bort vad det är som har hänt. Ja, men det var inte så farligt. Vi glömmer det. Vi stryker ett streck. Vi vänder blad och vi går vidare. Och det är inte bilden som Paulus ger oss. När han skriver, om Onesimus har gjort dig någon orätt, så skriv upp det på min räkning. Jag ska betala. Vi vet ju inte exakt vad Onesimus hade gjort, om han hade stulit pengar eller vad det är frågan om. Men Paulus betonar, om det finns en skuld här, så ska den betalas. Skriv den på mig, Paulus, istället. Det är alltså inte en fråga om att bara sopa någonting under mattan och gå vidare. Utan försoning innebär också att faktiskt ta ansvar för det som har skett. I Sydafrika, efter apartheidregimen, så inrättade man en sannings- och försoningskommission som skulle hjälpa till med att utreda vad är det som faktiskt har hänt. Så att somliga förövare faktiskt fick ta ansvar för det man hade gjort. Ibland möter jag tanken att vi kristna, vi ska vara så snälla och förlåtande, så att den här ansvarsbiten nästan helt försvinner. Det tror jag är en ytterst dålig idé. Grejen är ju att det som Jesus gjorde för oss på korset, det ska vi spegla mot varandra. Till de människor vi möter, till skapelsen i stort, i alla de sammanhang vi kommer till. Det som Gud gjorde var världsomfattande. Och vi får spegla det i våra familjer, på våra arbetsplatser, bland våra grannar, bland våra bekanta, var vi nu befinner oss. Och när Gud genom Jesus försonade hela världens synder, då var det inget som sopades under mattan. Tvärtom, det var med all önskvärd tydlighet klart att här var den skuld som betalades. Men inte av oss, utan av Jesus. Han dog för att vi skulle få leva. I andra Korintherbrevet skrev ju Paulus att han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Försoning utan ansvarstagande, den riskerar att bli tandlös och urvattnad. Ansvarstagande utan försoning riskerar att bli oerhört betryckande. Försoning behöver ansvarstagande. Jesus klev in och betalade skulden när världen skulle försonas med Gud. Paulus klev in och betalade skulden när Onesimus och Filemon skulle försonas. Finns det sammanhang där du och jag kan få kliva in och betala skulden för att försoning mellan människor ska få ske? Den fjärde och sista saken, det är gemenskap. Det här är ju inte bara ett brev som skickades från Paulus till Filemon, liksom mellan två personer individuellt dem emellan. I inledningen av brevet nämns ju också Appia och Arkippus. Och hela församlingen som träffades i Filemons hus. Det som pågick mellan Filemon och Onesimus, det var ju inte bara en privatsak för dem. Det var någonting som angick hela den församlingen. Och vi vet inte exakt hur det här slutar, vad som hände efter det här brevet. Men så som brevet är skrivet och det faktum att det faktiskt bevarades av de kristna som fick det. Det är inte orimligt att tänka sig att de faktiskt försonades. Vad tror du det fick för konsekvenser för Filemons hushåll i stort? Vad fick det för konsekvenser för den församlingen i den staden? För de andra församlingarna i Kolosse? Det finns ett kristet brev skrivet av Ignatius av Antiochia. Han var en kristen kyrkoledare som levde generationen efter de första apostlarna. Och runt år 110 efter Kristus, alltså kanske 50-60 år efter Filemon brevet skrevs, så skickar han ett brev till församlingen i Efesos och skriver till dem att de ska vara glada att de har en sån fantastisk biskop i Efesos. Och biskopens kärlek är så stor att den nästan inte går att beskriva i ord. Och biskopen heter Onesimus. Vi kan inte säkert säga att det är samma person, men tanken kittlar. Tänk om slaven blev biskop. Oavsett så måste den här brevet som Paulus skickar till Filen, men det måste ha gjort saker med den här gemenskapen. För om det här blev ett exempel, tänk då nästa gång en slav kanske rymde. Då visste de hur Paulus hade sagt åt dem att de skulle göra. Nästa gång det människor blev osams, nästa gång det blev en konflikt, så visste de vilket exempel de hade att följa. Paulus skriver också ett annat brev till församlingen i Kolossai, som är liksom till hela församlingen där. Och det är inte omöjligt att det skickades samtidigt och lästes upp av samma person som brevet till Filemon. Och här beskriver Paulus den nya gemenskap, alltså det, den familj, det folk som Gud har skapat genom försoningen. Försoning är inte privatsaker, det är gemenskapssaker. Försoning föder gemenskap. Och gemenskapen ska föda försoning. Jag ska avsluta med att läsa ett stycke ur Kolosserbrevets tredje kapitel. Fundera på hur församlingen där kan ha uppfattat det här budskapet i relation till det de hade hört genom brevet till Filemon. Och fundera på hur det här gäller ditt liv, dina relationer och i förlängningen Söderportkyrkans gemenskap. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du har försonat hela världen med dig. Och vi ber att vidden av det här försoningsverket skulle få bli ännu lite klarare för oss. Att du skulle uppenbara för oss hur det här ser ut i våra liv, i våra sammanhang, i vår församling. Herre, tack för att du dog för varje enskild människa. Att det inte finns några hopplösa fall för ditt rike. Att det inte finns några människor som kan ställa sig utanför din nåd och din kärlek där du inte kan nå dem. Utan Herre, tack för att din kärlek omsluter alla. Och Gud, vi ber att vi skulle få vara i försoningens tjänst. Att vi skulle få förmedla försoningens ord i sammanhang till människor vi möter. Att vi skulle få visa på vad det innebär att leva i försoningen. Vi ber att din kärlek skulle få regera i våra hjärtan. Att vi skulle få leva som den familj du har tänkt att vi ska vara. Att din frid skulle råda i våra liv och i vår gemenskap. Att kärleken skulle få vara det band som förenar oss. Herre, kom och gör det. Kom med din heliga ande och upptänd kärleken i våra hjärtan. Hjälp oss att älska varandra. Hjälp oss att förlåta varandra. Hjälp oss att leva i försoningen utifrån vad du har gjort. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga lovsång tillsammans och det kommer att finnas möjlighet att ta emot förbön här framme om du önskar det. Vi är tillsammans inför Guds ansikte.